Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Camilla, det här med klassisk musik, det har ju naturligtvis inte alltid hetat klassisk musik. Det var väl bara musik tidigare. Ja. Hur kommer det sig att det liksom blev klassisk musik?
Jag vet inte om man kan säga precis när begreppet uppfanns, men när liksom själva företeelsen att, vad ska jag säga, vörda äldre musik. För det är ändå till syvende och sist det handlar om. Även man idag säger att kompositörer skriver klassisk musik. Men om vi tar det åsido så handlar det om att man vördar äldre mästare, gärna döda.
Jaha.
Och då tror jag att man kan faktiskt slå fast ett speciellt datum. Och det är den 26 maj 1784.
Men alltså 1784, man kan fastslå det som ett datum då den klassiska musiken föds.
Ja, men vi kan göra det här i alla fall. Okay. Och varför detta då? Jo, därför att då hade det gått 25 år sedan Georg Friedrich Händel hade dött. Eller George Friedrich Händel i det här fallet. Och det var helt enkelt att då iscensattes The Händel Commemoration. Han var alltså så pass, hans minne och hans verk var, och hans person var fortfarande så levande att man ville just fira det här 25-årsminnet. Och det gjorde man med besked. Alltså, det, naturligtvis spelade man Messias. Det var liksom själva kulmen på det här jippot. Men kan man tänka sig det, till exempel det här med 271 sångare?
Det här är ju pampigt. Det här var ju alltså någon slags festival, eller vad ska man säga? Någon jätte...
Ja, alltså det var Händel i dagarna tre. Det var Händel på längden och tvären. Och det var då ett antal gentlemän som organiserade det här stora jippot som då kulminerade i Westminster Abbey, men som ägde rum på flera andra ställen. Alltså en Eurovisionsfestival, alltså den skalan faktiskt. Och man hade 95 violinister, 26 altviolinister, 21 cellister, 15 basister, 26 oboister. Ja, jag orkar inte räkna upp alla, men du förstår alltså.
Mm, mm.
Och man visste liksom hur man skulle... Man hade ju då vaktmästare som visade folk var de skulle sitta. Och, alltså det var på något vis... som man gör idag. Det är första gången som man gör sådana här jättegipp och sådana event.
Mm.
Så därför tycker jag att 1784 kan man säga är ett märkesdatum.
Mm.
Ett annat märkesdatum är... Återigen handlar det om Messias. Det är 1750. Då använder man Messias för välgörenhetsändamål i London. För The Foundling Hospital, som var en inrättning för alla de föräldralösa barn som fanns alltså i Londons slum. Vid den här tiden så hade ju London expanderat och blivit liksom världens kommersiella centrum. Och dit kom ju alla möjliga människor från landet då för att söka sin lycka. Och inte minst kvinnor som hoppades på att få ett bättre liv där. Men det hamnade ofta i prostitution. Och som en följd av det blir det naturligtvis många barn som får illa. Och då var det ett antal personer som alltså tyckte det här var alldeles för hjärtskärande. Och startade då detta barnhem, The Foundling Hospital, dit kvinnor fick lämna sina små. Och samtidigt också lämna någonting som kunde styrka identiteten utifall att de sen hade resurser att ta tillbaka barnet.
Mm.
Så de kunde, alltså de var ju hur fattiga, alltså det kunde räcka med att de lämnade en hasselnöt eller sånt där. Och flickorna skulle då uppfostras i sömnad och andra hushållsdjur och mål, och pojkarna till snickare och liknande. Och för att få pengar till det här så hade man sån här välgörenhetskonsert, och den drog man den traditionen drog man igång med Messias. Och då uppmanades de fina damerna att lämna sina krinoliner hemma för att så många som möjligt skulle få plats. Och det blev hur mycket pengar som helst, och Händel fick äntligen skjuts på sin Messias, och det där skulle upprepas sen varje år till hans död. Så det är också någonting som vi känner igen idag.
Men det här med att man börjar, om vi börjar prata om begreppet klassisk musik då, är man för på ett sätt så, jag vet inte om man har det, 25 års liksom firande av någon artist som det, ja det har man förstås.
Ja, Elvis har man väl det. Och han anses väl vara klassisk idag i och för sig.
Klassisk pop eller rock.
Ja, just det. Klassiker och så. Men det är härifrån det kommer faktiskt. För att annars var ju precis som du sa, regeln att det var ju bara musik. Och herregud, det var, låtarna levde inte mycket längre än vad Eurovisionslåtar gör idag. Så att det fanns ju naturligtvis inte heller grammofon och radio eller något sånt där, utan ville man att det skulle spelas musik så var det ju enklare att någon spelade något som vederbörande just kommit på eller sådär, för att slippa det här med noter och sånt, och det här med att trycka noter dessutom. Så att nej, musik var ju som sagt en förbrukningsvara, och en av dem som var väldigt framgångsrik i den här branschen att förbruka musik och tjäna pengar på var ju Georg Friedrich Händel, eller George Frederick Händel.
Ja, det här känner man ju igen, eller jag känner igen det från min barndom. Det här låter som sin naturmelodi för någonting.
Sten Broman,
just det här kontrapunkt.
Ja, det var ju klassisk musik så det stod härliga till.
Ja, verkligen. Det här är ju, låter ju som en stor fanfar. Väldigt olikt Bach.
Ja.
De var väl födda samma år, va?
Ja, i samma land. Fast ett land som inte fanns. Det var ju Tyskland, alltså det var ju sådana olika furstendömen. Men det här var då alltså Händels fyrverkerimusik. Nej, du har rätt. Alltså det skulle inte kunna vara Bach.
Nej.
Jag menar, det är för glansfullt. Alltså, det finns ju väldigt glansfull musik av Bach när han jublar i sådana här gloria i sina mässor och sådär. Men det här är på något vis för... Det är inte kyrkligt alls.
Nej, det känns fanfar, och det känns lite grann någon slags 1700-tals Eurovision.
Ja, men det är ju det. Ja. Det är ju det. Det var ju, nu var det förverkerier och inte LED-ljus.
Alltså. Ja, just det. Men du, det låter ju som att han är tysk, men du säger också Handel.
Ja, han blev ju engelsman, och han levde ju nästan 50 år i England faktiskt. Okej, han föddes 1685, precis som Johann Sebastian Bach. Det finns en betydande barockgubbe till som föddes då, Domenico Scarlatti, en parentes. De träffades aldrig, Bach och Händel. Och de fick väldigt olika karriärer. Alltså. Bach blev ju så småningom en kyrkans man, och han rörde sig aldrig längre bort än i de tyskspråkiga områdena faktiskt. Medan Händel blev ju en kommersiell kompositör, operakompositör, och han var ju vitt berest. Alltså redan ganska ung så var han ju i Italien för att lära sig verkligen hur opera skulle göras. Och sen så blev han som sagt kunglig musiker i London, men gjorde ofta resor tillbaka till Tyskland och så.
Men då var den italienska operan det som gällde liksom.
Ja visst, italiensk musik överhuvudtaget kan man väl säga.
Ett underbarn, denna Händel, han också, som många
ja,
andra.
Ja, fast han kom inte från en musikerfamilj. Hans pappa var, han kom från staden Halle och i Sachsen, och där var hans pappa någon slags kombinerad barberare, kirurg hos den saxiska kungen. Så att han kom ju från en bättre familj, eller vad vi ska säga. Men pappa tyckte ju inte att han skulle bli musiker, utan han skulle studera
juridik.
Ja, precis. Men han fick ju ge sig så småningom.
Mamma var lite mer positiv.
Ja, det tror jag nog.
Jag läste någonstans att han fick... att Händel fick sin första spinett av sin moster. Men han fick bara spela på vinden för att inte störa pappa då.
Ja, moster Händel, det är hon heter. Ja. Det är klart att han kunde ha en moster. När han kom, han började sin bana egentligen i Hamburg. Och Hamburg är lite kul på den tiden, alltså tidigt 1700-tal då, precis början av 1700-talet. För att det var, där fanns det opera.
Mm-hmm.
Och det fanns ju inte på andra ställen egentligen utanför Italien i någon större utsträckning. Alltså opera uppfanns ju i början av 1600-talet, så det hade ju bara funnits i 100 år. Mm. Men i Hamburg var man tidigt ute och gjorde en tysk opera faktiskt, på tyska, som ofta var väldigt så här satirisk och parodierade och kritiserade förhållandena i stad och sådär. Den där Hamburgoperan som låg vid Gåsmarknaden, den blev tyvärr inte så där väldigt långvarig, men det är ett ganska roligt kapitel i musikhistorien som inte är så känd. Men där lärde han sig de första grunderna. Men sen var det ju då förstås Italien som gällde. Och då hamnade han så småningom i Rom. Och där fick man inte göra opera hur som helst, eftersom det var påvens stad. Så att han fick liksom kringgå det där med vad ska jag säga, kantater och oratorier, eller vad vi ska kalla det. Men där lärde han ju känna kastrater förstås.
Just det. Ja, det här är Händel och det här för en kastrat, men det här var knappast en kastrat, hoppas jag.
Nej. Nej, det här är den eminenta sångerskan Ann Hallenberg, som är en av världens bästa just i den här genren. Hon är koloratur allt. Och kastrater kommer ju också i form av sopraner, men vi pratar ju då om män. Det är lite intressant, för att det här är en aria av Händel för en specifik kastrat som heter Antonio Bernacchi. Men den är skriven i en opera av en neapolitanare som heter Alessandro Scarlatti. Men sen kommer den här operan till London och Händel skriver till arier. Så här gick det ju till. Va?
Mm, mm.
Men alltså Neapel, varifrån den operan ursprungligen kom, det var ju också centrum för kastrater.
Just
det var där man fostrade dem, det var inte nödvändigtvis där man stympade dem, men dit kom de här gossarna för att utbildas till kastratsångare. Och från början var det ju kyrkan som ville ha dem.
Mm. Och det hade ett skäl, och det står i Bibeln, det är ganska obehagligt. Alltså, kvinnan ska tiga i församlingen.
Ja.
Och så vill man ha sång.
Ja, precis, man vill ha högsång. Ljussång, ja.
Och då gör man de här övergreppen, får man säga.
Ja, just det.
Men det finns väl en föreställning om att om du bara kastrerar en pojke så blir det en fantastisk sångare. Så var det ju inte.
Nej, naturligtvis inte. Men det fanns väl de säkert som trodde det. Det handlar ju nästan uteslutande om fattiga pojkar från Syditalien. Och med då pappor eller mammor som tyckte att ja, det här kanske kan bli en stjärna. Ja, men det kan ju påminna om dopade barn eller idrottsmän. Mm. Eller, ja, som i DDR kanske, eller som i Kina. På det viset så är det inte så främmande egentligen att man alltså skruvar liksom hårt med unga för att de ska få en karriär i en vansinnig bransch.
Just det, för det är ju en slags musikalisk dopning.
Ja, det är ju det. Det är ju det. Men de fick ju alltså, de som antogs då vid de här konservatorierna i Neapel, de fick ju en fantastisk skolning.
Mm.
Så att de här kastraterna som sen blev väldigt stora stjärnor, de största stjärnorna som världen då kände till,
ja,
alla kategorier, de hade ju en fantastisk gedigen utbildning. De kunde få hålla på till exempel i ett halvår och bara sjunga på en ton och sådär. Mm. Men sen så möjliggjorde ju det här, den här snöpningen, att de växte till på ett annorlunda sätt än vad män gör.
Just det, för det här skedde ju då före puberteten naturligtvis, så att kroppen skulle så att säga utvecklas åt ett håll.
Ja.
Och med liksom helt andra kroppsproportioner.
Du alltså, träffade väl den här läkaren Stefan Arver? Som...
Just det, jag pratade med, han är en slags, jag kommer inte ihåg vad hans titel är, men han kan de här grejerna i alla fall. Och han pratade om liksom just proportionerna, att benen och armarna blir längre och att fettfördelningen är annorlunda. Det är ju mer som en kvinna då, liksom att midja och så blir, där blir rumpa, samma svettet och rumpan, ja, och sådär. Men och en viss brösttillväxt också. Och det här har ju, det finns ju karikatyrer från den här tiden, och då ser man ju de här nästan päronformade liksom karaktärerna med väldigt långa armar och ben.
Ja, de är ju långa.
Ja, ja. Ja. Men sen så det som är för det enda mål som vi talar om, alltså det vill säga sången, så är ju det alltså att adamsäpplet blir ju mindre och därmed också kortare stämband. Men det då i kombination till att andningsvolymen är som en man, alltså stor.
Mm.
Så blir det ju väldigt spännande. Man kan ju hålla enormt långa toner då. Mm. Och sen så, jag pratade med Malena Ernman som gärna sjunger Händel. Och hon pratade ju om hennes analys av liksom en kastratröst. Det finns ju bara en inspelning kvar. Men hon pratade ju om att rösten inte har några begränsningar. Det finns ingen skarv mellan liksom när man kommer in i falsetten, alltså man hör inte skarven. Och det var inte så att kastraterna bara kunde sjunga sopran högt, utan de kunde ju komma ner ganska långt ner också. Så det är ju en cirkusuppvisning utan like. Men vi kan väl lyssna på den enda inspelning som finns av en kastrat.
Jag blir alltid lika rörd när jag hör det här.
Ja, det är kusligt också.
Ja, det är kusligt, men det finns några toner som är väldigt, väldigt vackra.
Mm.
Och sen just själva situationen när det här spelades in. Man hör ju lite gnällig fiol här vid sidan och så piano. Det här var ju alltså i Vatikanen som det spelades in 1902 eller 4 eller något sånt där. Och de som spelade in det här i grammofonens barndom, det var ju ett gäng som hade tänkt sig att spela in den uråldrige påven, som hade suttit och varit påve hur länge som helst. Men han vågade inte ställa upp när de kom i sin stora tratt och alla grejerna. Och det var då de kom på att tänk, finns det någon kastrat kvar här i Vatikanen?
Det finns ju en bild på Moresco också, och det blir ännu kusligare när man tittar på den bilden och hör de här ljusa tonerna. För det är ju en ganska tjock herre. Och det är inte någon vän.
Nej, han ser rätt råbarkad ut. Och han var väl i 40-årsåldern när det här spelades in. Och det är ingenting som säger att han var den bästa eller något. Han var den som råkade finnas kvar.
Ja, alltså. Ja. Det är också kusligt att på 1600-talet så kallades ju liksom kastratsång för det naturala, alltså det naturliga. Och falsettsång för artificiale. Så att, och att det skulle vara då den artificiella sången, falsett. Och det gör det ju ännu konstigare. Ja. Men det här blev ju förbjudet långt före det här. Men alltså före 1904.
Ja,
men,
ja visst, det förbjuds av i princip av Napoleon. Alltså i början av 1800-talet.
Just det. Men kyrkan höll kvar i det där. Eller påven inom Vatikanen då. Men det var först 1904 som det här liksom definitivt avslutades. Och då jag hört att det stod i tidningen dagen efter att nu kan den ökända frisörsalongen på Bianco Vecchi ta ner skylten med texten "Här kastreras gossar för det påviga kapellets räkning."
Ja. Alltså vilken tur får man säga för oss ändå att de hade den här idén om att spela in påven, för att hade de kommit bara några år senare så hade ju Moreschi... Ja, man hade väl inte slagit ihjäl honom, men alltså man har absolut inte kunnat visa honom, så att säga.
Men Händel tar intryck på, av sin resa till Italien.
Om han gjorde, visst. Och han var ju vetgirig och smart och skicklig på alla sätt och vis. Och gör stor succé i Italien med sina kompositioner. Och knyter naturligtvis ett stort kontaktnät också. Mm. Och sen så småningom så bär kosan då till London. Mm. Via ett par år i Hannover i Tyskland. Där den försten Georg, som var sån här kulfurst eller vad det hette. Det var han som skulle bli först, den första George på engelska tronen.
King George.
King George the First. Och han blev kung över Storbritannien och Irland. Och det blev han bara några år senare, och då följde Händel med, helt enkelt.
Så de var kompisar?
De var kompisar, så att han började ju på topp, kan man säga, i London. Han hade i och för sig redan varit där och sonderat, men och gjort stor succé med sin opera Rinaldo. Och det är en opera med ett riktigt örhänge.
Ja, den här är ju gåshudsframkallande. Det är ju en otroligt vacker sång, alltså. Aha. Och den blev ju populär igen i början av 90-talet med den här filmen I lust och färgen stor.
Det var Bo Widerberg, va?
Ja, och jag tror det var hans sista film. Med sin son i huvudrollen och Marika Lagerkrantz, som jag inte minns fel. Men den är ju väldigt fin.
Väldigt vanlig på begravningar också.
Men jag tycker inte den är, som en del andra örhängen i den klassiska musiken, liksom sönderspelad. Den här kan jag höra många gånger som helst.
Ja, nej, men alltså Händel är ju en magisk kompositör, det är han verkligen. Och han skulle ju ha enormt stora framgångar i London, men också bakslag.
Men nu börjar han lansera italiensk opera i London och med stor framgång.
Ja, det skulle med tiden bli tre kompanier som man startar och lägger ner.
Ja.
Och det var ju, ibland gick det så bra så att han liksom sågs digna under aftonkassan när han gick hem. Gick hem till Brook Street i Mayfair.
Just det, och den har ju en annan historia, av anekdotisk karaktär dock, men det är väl en... Det är väl länken mellan Jimi Hendrix och Händel.
Hendrix och Händel, ja. Det har blivit en ny turistattraktion i London faktiskt. För att det har alltid varit ett Händelmuseum där. Men nu är det The Handel Hendrix House.
Och det beror på?
Att Jimi Hendrix bodde där också.
Han bodde där? Var det en slump eller? Han kanske var liksom kanske... väldigt intresserad av just Händel, eller?
Ja. Jag tycker vi tänker oss nu när det liksom går jättebra för Händel och han sitter här i en stor kunglig slupa som är sköna kuddar och glider fram på Themsen, och bredvid honom så sitter King George the First.
Det låter ju väldigt kungligt det här, och jag var tvungen att googla lite här medan vi lyssnade på musiken. Och då står det så här: musiken framfördes av 50 musiker som spelade på en prom nära den kungliga promen, från vilken kungen lyssnade tillsammans med några vänner. Och sen står det så här: kungen sägs ha uppskattat musiken så mycket att han beordrade de uttröttade musikerna att spela den tre gånger.
Ja, du.
Vilken succé.
Det finns en bild där man faktiskt ser att bland de här vännerna var alltså Händel själv också. Vid den här tiden så fanns det en ung svensk musiker också i London som precis hade kommit, som heter Johan Helmich Roman.
Jaha, det är han med Drottningholmsmusiken.
Ja, för det är lätt att tänka på Drottningholmsmusiken när man hör det här.
Verkligen, man får ju onekligen väldigt guldig, kunglig känsla.
Ja, och då måste jag göra en liten utvikning om Johan Helmich Roman, därför att han satt ju då i det krigshärjade Sverige satt i hovkapellet där, medan Karl XII satt i kalabaliken i Bender Och det fanns liksom inga stolar. Sverige höll ju på att gå i konkurs då. Och då så skickar Roman en förfrågan till Karl XII i Bender om att han, snälla, kan inte jag få tjänstledig från hovkapellet för jag behöver komma ut i världen och lära mig något. Och då så skriver Karl XII så här: så som vi i nåd har beviljat att musikanten Johan Roman den yngre på några år får resa till att perfektionera sig i musiken, viljandes jämväl till något understöd på resan, låt honom åtnjuta hela lönen. Vid Bender den 19 mars 1712, Carolus.
Fantastiskt.
Ja, och det dröjde några år innan Roman kunde ge sig iväg, men han var alltså i London vid tiden för Water Music och han fick jobb hos Händel.
Jaha. Okej, så de träffade varandra?
De träffade varandra. Roman fick sitta in i Händels orkester, mm-hmm. i operaorkestern där. Lärde sig naturligtvis jättemycket.
Mm.
Och, men det varade ju inte så länge, sen fick han åka tillbaka och harva.
Mm. Men det känns som att Händel var liksom på topp här och tjänade massor med pengar.
Ja, visst. Alltså, han var ju kunglig gunstling. Så att han hade ju liksom hela hovet och med dithörande aristokrati med sig. Och samtidigt för de som hade råd att köpa biljett så hade han ju den publiken också.
Mm.
Men det var ju inte lätt det han höll på med, för att han var ju alltså teaterdirektör också och impresario. Alltså han var helt enkelt Londons Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber.
Mm.
Så var det.
Mm.
Men jag tror att hennes artister var nog svårare, för det var alltså bortskämda kastrater och även sångerskor.
Mm.
Och ibland så kunde det bli värsta tuppfighten eller hönsfighten eller hur man nu vill ha det, bland de här primo uomo och prima donnorna.
Mm. Mm.
Så att, nej, det, och rätt vad det var så tröttnade folk på hans kompani och det gick i konkurs. Och så fick han så småningom starta ett nytt, så han var ju en entreprenör av rang.
Mm. Men du, vi pratade i början här om att det inte alls påminner om Bach, trots att de är samtida och liksom agerar samtidigt, om än inte på samma plats. Vad är det liksom som utmärker, som du tycker, liksom, Händels musik?
Det finns ju en, den är ju utåtriktad så väldigt tydligt alltså. Och om man vill så kan man kalla det kommersiellt. Alltså han är ju inte på det viset någon introvert grubblar, och han har inte någon anledning att göra det. Därmed på intet vill jag inte alls ha sagt att han är ytlig eller något sånt där, utan han har ju en förmåga att alltså skapa melodier och också uttrycka starka känslor i de här ariorna som kan vara djupt gripande. Inte minst till exempel i Messias, som han så småningom kulminerar, hans karriär kulminerar med, kan man säga.
Mm. För att de här utropen, den är väl hans mest kända då, men det kan väl de flesta liksom för sitt inre höra, den här halleluja, halleluja, halleluja. Det är de där utropen, och det där uttrycket musikaliskt kommer ju igen på massa andra ställen. Just de här, det är som en slags, ja, vad ska jag säga, alltså ett eko, eller att man ropar till varandra på något sätt. Mm. Jag tänkte på det med just Themsen. Man kan tänka sig att de står på varsin sida och ropar till varandra.
Ja, just det. Nej, men det hör ju liksom barockens estetik till, alltså det här grandiosa. Och att man också, naturligtvis, han måste ju ha utnyttjat alla de senaste landvinningarna i vad gäller instrument. Och till exempel vid den här tiden så är det en figur där som heter John Shore som uppfinner stämgaffeln.
Mm, just det.
Ganska viktigt instrument det också, för att det här är ju den här skärningspunkten när man börjar temperera musik.
Mm.
Just klavierinstrumentet. Vi ska också komma ihåg att alltså Händel, du sa ju då att han fick en spinett när han var liten. Han kunde också spela fiol. Men det som han briljerade mest med som musiker, det var ju på orgeln. Och där har vi ju en likhet med Johann Sebastian Bach. Det var ju också hans främsta instrument. Och Händel, han skrev alltså riktigt klämmiga orgelkonserter, och de har liksom ingenting med högmässor att göra.
Alltså när jag hör den här typen av liksom orgelspel så är det ju nästan omöjligt att inte tänka på kyrkan. Men det här var inte det.
Nej, alltså jag vet många organister är ju bedrövade över att de alltid måste förknippas med kyrkorummet. Alltså, för det är speciellt de som verkligen är fullblodsmusikanter och inte kanske i första hand kyrkomusiker. Men ett verk som verkligen förknippas med kyrka, det är det som kallas för Händels Largo. Det spelas väldigt, väldigt ofta på begravningar. Men i själva verket så har det inte alls... Ja, Largo, det betyder att det går långsamt. Men det är ju en opera och det handlar om en perserkung som sitter under en vacker platan och sjunger om sitt vackra träd.
Ja, det här var ju då svenska Malena Ernman som sjöng, och hon gillar Händel.
Om hon gör det. Hon är ju verkligen en ambassadör för barockopera.
Ja, det här med barockopera har jag ju ett lite besvärligt förhållande till. Inte minst minns jag när du och jag var på Drottningholmsteatern och såg en barockopera. Jag ska bara, det här är ju fånigt, men jag måste ändå berätta det. För jag var så chockad, jag hade aldrig varit på barockopera. Och för den som inte har varit på Drottningholmsteatern så är det ju en väldigt gnisslig teater. Den är väldigt gammal och det är vindmaskiner och det är gnissliga ridåer och det är ett orkesterdyk i det här fallet då, med en orkester spelandes dessa gamla instrument med scensträngar, och bara det var en upplevelse. Det var du och jag, och sen så var det hon som är chef för operan, va, som jag satt bredvid, och alla var väldigt finklädda och det var väldigt, väldigt uppklätt får man säga, och ja, för att inte säga stiff. Sensommar, underbar kväll. Och jag har stor förväntan. Ridån går upp och de här gnissliga instrumenten börjar spela. Och in hoppar någon slags en man klädd som kerub. Ja. Och börjar sjunga falsett, om jag inte minns fel. Jag blev totalt chockad. Titta mig runt omkring. Är det jag eller världen som är galen?
Ja, du. Nej, men det är klart att barockopera är ofta det absurdas teater, visst är det det. Och just det här att det är total könsrollsanarki. Alltså.
Just det.
Det är så queer som bara någonting kan vara. Vi har den stora kastraten Farinelli, just den mest kända. När han debuterade i Neapel då, så gjorde han det mot en firad sångerska i operan Antonius och Kleopatra. Och då var det han som var Kleopatra och hon som var Antonius.
Ja,
så där gick det till på den tiden. Farinelli sjöng alltså i London med ett konkurrerande kompani. Alltså en rival till Händel, för han fick ju inte stå ensam på en sån lukrativ marknad för länge. Mm. Och det var ju mycket, mycket sådär bråk och som jag sa förut, sådana här catfights, höns slagsmål. Och det här blev ju till slut alltså så komiskt. Och det här tyckte ju även dåtidens Londonbor var väldigt komiskt. Och det resulterade i en parodi på sån här opera, och inte minst Händel, som heter The Beggar's Opera, tiggaroperan, av en man som heter Gay och en tysk som heter Pepur som gjorde musiken. Och den blev jättepopulär och gick liksom 50 föreställningar på raken.
Och då menar du parodi på just det här... Den här
primadonnor, ja. och liksom det här tillgjorda italienska operan. Och herregud, de sjöng på italienska i London. Mm. Jag menar, och så var det ju, handlade det ju alltid om gudar och gudinnor eller om romerska hjältar eller perserkungar eller något sånt där, eller gamla riddare. Så att själva ämnena var ju inte särskilt angelägna. Sen var ju själva formen väldigt formaliserad. Alltså en barockaria brukar man säga att det är A, B, A. Först sjunger man en bit som man kan kalla för A. Och sen sjunger man en kontrasterande bit som man kan kalla för B. Och sen sjunger man biten A igen, fast då lägger man till ännu mer krusiduller. Och de här sångarna la ju verkligen till sina krusiduller. Och ofta var det de som bestämde vad operan skulle handla om. Och de så ville göra liksom sina favoritarier. Om, låt säga att Händel har gjort en opera och så kommer då någon berömd kastrat och säger, men jag vill sjunga den här, min paradaria. Ja, då fick han väl lägga in den då.
Mm, mm.
Så att det var ju sångarna som bestämde väldigt mycket.
Men man kan säga att det var ganska tacksamt material att göra parodi på.
Ja, visst, visst. Och tacksamt material för sångarna att briljera i, visst var det det. Men i takt med det här som jag nämnde förut med en tilltagande slum alltså i den här snabbt växande metropolen London, så kom det ju alltså mycket berättigad kritik mot överflöd och lyx och allt sånt där och ogudaktighet. Det kom ju liksom också en moralisk upprördhet som också tog sig religiösa uttryck, och den snillrika affärsmannen Händel förstod att operans tid är förbi, i alla fall för hans egen del. Nu slår jag in på oratorier. Och ett oratorium är i princip som en opera. Det är alltså orkester och det är också mycket kör. Och så är det solister och så är det alltid en story ur Bibeln.
Ja, då kommer vi till kyrkan. Till
då kommer vi till kyrkan. Ja. Så det funkar ju. Då kunde man liksom vara gudlig samtidigt som det finns väldigt saftiga berättelser i Gamla testamentet. Så att, jag menar, dramatiken fanns ju där med Salomon som vill ha Johannes döpas huvud på ett fat. Och jag menar, alla möjliga sådana där historier.
Och kanske saftiga checkar att casha ut.
Ja, också därför att det var ju billigare för Händel att sätta upp oratorier. Han behövde ju inga kostymer, ingen dekor. Sångarna fick sjunga i sina egna kläder.
Mm.
Så att det var hans nya affärsidé. Och det blev väldigt populärt. Och just det här att man hade körer, det kändes liksom folkligare. Och där kunde också mer vanligt folk, det här gryende borgerskapet, ta del.
Mm. Men vi pratar om ett London som är där industrialismen verkligen har satt igång. Och folk flyttar in från landsbygden. Mm. Och det finns pengar i omlopp och sådär. Även om resurserna är ojämnt fördelade, misstänker jag.
Ja, det är de. Men det finns ju många pärlor att hämta också ur Händels oratorier. Och de kan låta precis lika glammiga och härliga som hans operor. Till exempel det här.
Vad var det här för något då?
Ja, det här var ur ett oratorium som heter Solomon. Och här har vi då drottningens av Saba intåg. Ganska känd musik det här. Används i många sammanhang. Ja, där har du en sån där smaskig historia från Bibeln med drottningen av Saba till exempel.
Vem skrev de här texterna?
Ja, ibland kunde han ju bara dra det från Bibeln direkt. Och det viktiga ju då i dåtidens London, det var ju på engelska förstås. Men hans mest kända oratorium, Messias, är ju en annan historia, för att där hade vi alltså en textförfattare. Och det är ju ingen bibelhistoria, utan det är en ganska märklig story i Messias.
Berätta.
Ja, alltså det säger ju inte direkt att det är Jesus. Och det liksom, han föds och han dör på, inte i riktig kronologisk ordning heller, utan det är en det är liksom betraktelser över en messias. Och där har du ju såna här texter som att he was despised, rejected and despised and rejected. Så finns det små herdemelodier. Alltså det är väldigt rikt material i den här. Och den kommer att uruppföras i Dublin, alltså på Irland.
Okay.
Ja, 1742. Och Det blev en stor succé där, men det var ju långt från London. Och Händel ville väl ändå, trots allt, göra succé på hemmaplan. Och där kom det här Foundling Hospital in i bilden. Och det var alltså resultatet av en sjökapten som heter Thomas Coram, som kom tillbaka från kolonierna i Amerika och blev förskräckt över vad han fann i London och kände att någonting måste göras. Och han tog kontakt med dåtidens kända konstnär William Hogarth, som både målade flotta aristokratiska porträtt och tjänade pengar på det, men samtidigt var alltså en skarp samhällskritiker som med sina grafiska blad skildrade alltså eländet i Londons slum, hur där kunde en kvinna ligga med en ginflaska i rännstenen och hennes lilla bebis liksom låg slängd bredvid och så. Alltså som verkligen upprörde folk. Alltså. Och så kom, vad hände då, den tredje personen i det här gänget som skapade förutsättningarna för The Foundling Hospital.
Just det, och det här är ju samtiden, va? Nu ska vi se, Jonathan Swift skrev ju den här satiriska texten, vad var det den hette? Alltså...
Ett anspråkslöst förslag.
Ja, ett anspråkslöst förslag som gick ut på hur man skulle lösa matfrågan.
Liksom, ja, genom särskilt att, på Irland då.
Ja, just det, ja. Genom att äta upp spädbarn. Väldigt upprörande och starkt satirisk.
Just det, så att jo, det där, det fanns nog skäl att vara väldigt upprörd och också använda satiren. Men det här blev alltså ändå Händels sista succé. Men hans sista år, den är vällustig som han också var.
Han var tjock och matglad. Och...
Ja, det finns ju en berömd karikatyr av honom, otroligt elak apropå satir. Alltså där han sitter vid orgeln och är ett svin. Mm. Och omgiven av alla möjliga livsmedel. Men hans sista år blev förmörkade, för han blev nämligen helt blind, bland annat som resultat av en misslyckad starroperation. Så att vi ska avsluta den här lilla klassiska podden om George Frederick Händel, som han ju slutade som, denna Georg Friedrich Händel, med den här basarian The People Who Walk in Darkness. The people that walk in darkness, that walk in darkness. Messias skrevs i alla fall av en man som heter Charles Jennens, som de hade jobbat ihop en del. Och han var en mycket gudfruktig man, var väldigt intresserad av kyrkans gärningar och ganska störd över liksom det här frikyrkligheten som började växa fram. Det gillade inte han. Han var en kristen, ortodox kristen.
Traditionalist.
Ja, det får man säga. Och han hade idén alltså att man faktiskt skulle nalkas Jesusfiguren genom att plocka ur den heliga skriften, både gamla testamentet och nya testamentet. Så att han satte ihop alltså, olika utdrag från här och var från Bibeln till det ganska märkliga verk som vi kallar för Messias.
Du har hört klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.